Någon gång i våras så gästades vi en lördag och en söndag av den norske lutherske prästen Per Arne Dahl. Per Arne är just nu mycket aktuell i Norge med en bok som heter Vad ska vi ha stjärnorna till nu? En bok som han har skrivit tillsammans med Espen Olavsen som är en mycket välkänd fotbollstränare i ett av Norges bättre lag. Espen, hans fru och deras två barn, 5 och 7 år gamla, firade jul 2004 i Thailand. Deras 2 veckor var nästan till ända när annandagens morgon grydde och de 3 familjer som hade rest tillsammans åt en gemensam frukost utanför hotellet. I en smärtsamt stark skildring berättar Espen om de där ögonblicken som skilde familjen åt. Hustrun Elfrid, dottern Fröja, omkom i vågorna och kvar blev Espen och hans 7-åriga son Balder. Medan Espen är kvar i skildringen av det kaos som utbryter runt honom och i honom, så citerar han William Odens mörka dikt Funeral Blues, begravning i blues. Och han skriver om den han älskar. Du var mitt nord och mitt syd, mitt öst och mitt väst, min arbetsvecka, min vilodag, min fest, min dag, min natt, orden och sången. Jag trodde kärleken skulle vara för evigt, men tog fel den gången. Vad ska vi med stjärnorna till nu? Att dikten och för den del den här boken får titeln Vad ska vi med stjärnorna till nu är inte särskilt förvånande. För tänker man på det så är just stjärnhimlen en stark symbol. Rent generellt i livet men också i trons värld är stjärnhimlen en stark symbol. Enligt Jobs bok så sjöng stjärnorna medan Herren Gud la den här jordens grund. När den unge Josef i Gamla testamentet drömmer om framtida upprättelse och segrar så är drömmen fylld av stjärnor. Och det är en stjärna som visar vägen till stallet i Betlehem när livet i bestämd form ska födas in i den här världen. Tänker man på det så sätter vi i våra dödsannonser och på gravstenen så markerar vi födelsedatum med en stjärna och dödsdatum med ett kors. När det svartnar för ögonen i livet så är det som om himlaljusen framträder. Och där under stjärnhimlen möts tydligen en TB Barrat som Urban berättade om i början av gudstjänsten. Där möts en fotbollstränare från Oslo, Espen Olavsen. Där möts en åldrad Abraham. Och där möts alla vi en söndag som den här. Alla vi som har fått smaka tillvarons oförgänglighet. Tillvarons förgänglighet. När natten kommer i våra liv träder stjärnorna fram. Men inte sällan uppfattas det annars så hoppfulla tecknet på liv. Inte sällan uppfattas det under sådana perioder nästan hånfullt eller cyniskt. Alltså när det som gav vårt liv glans är borta, vad ska vi med stjärnorna då? Igår kväll var vi på minnesgudstjänst i Säve kyrka. Namnen på dem i vårt samhälle som dött under året lästes upp och ljus tändes för alla dem. När man hör alla namnen läsas upp i en lång rad i ett litet samhälle som vårt, så blir det så tydligt att sorgen ju inte är någon ovanlig eller sällsynt gäst i våra liv. Sorgen bor verkligen i vart och vart annat hus i vårt samhälle. När vi gick till graven och sen hem efter minnesgudstjänsten, så var det en sån där fantastisk stjärnklar kväll. En kväll där man får känslan av att himlen både är tydlig men också så nära att man nästan tycker att man skulle kunna röra vid stjärnorna. Och så ser man en rad saker under den där stjärnhimlen. För det första så ser man att livet är sorg. Vi kommer aldrig ifrån det. Livet är sorg. En sorg kan som bekant ha många ansikten. Idag minns vi de som har gått före oss. Vi minns på ett särskilt sätt de som vi nu har haft parentation för, och deras ansikten träder fram för oss när vi minns. Men sorgen kan också röra de vi aldrig fick möta i livet. Och jag vet att det sitter många sådana sörjare i vår kyrka idag. Abraham var en av dem. När vi talar om Abraham så gör vi oftast stort nummer av att han till sist fick sitt efterlängtade barn. Men man ska heller inte glömma att han fick det första barnet på sin 86:e födelsedag. Alltså ett långt liv senare. När livets Gud letar upp Abraham för att föra ut honom under natthimlen, så är Abraham en sörjande människa. Gud för honom ut i natten, visar honom på stjärnorna, och jag tror inte att Abraham visste att en stjärna per definition är en ansamling materia vars massa finns i intervallet mellan 10 upphöjt till 29 kilo till 10 upphöjt till 32 kilo. Det är en stjärnas substans. Han såg nog bara ljusen, himlaljusen. Och kanske var han bekant med ett av de vackraste namn livets Gud bär. Himlaljusens fader. Vad gör Abraham under stjärnhimlen? Han sörjer. Hela dialogen avslöjar det. Gud kommer med fantastiska ord till honom. Gud kommer med fantastiska löften. Men Abraham kan inte ta till sig Guds löften därför att sorgen står i vägen. Jag är din sköld, säger Gud. Du ska bli rikligt belönad. Och Abrahams svar är fyllt av innerlighet, men det är också fyllt av en skärande smärta. Det är som om man säger: men Herre min Gud, vad är det du vill ge mig? Jag går ju bort barnlös. Och han sa: du har inte låtit mig få några barn. Det är som om allt annat i livet mister sitt värde. Vad kan du ge mig som kan uppväga det, tycks han säga. Eller med Espens ord: vad ska vi ha stjärnorna till nu? Även om Abraham inte hade fått barn, så är jag övertygad om att samtalet under stjärnhimlen var alldeles avgörande i hans liv. Därför att Gud vill vara vår samtalspartner under de där mörka nätterna. För natten kommer. Livet är sorg. Ibland glömmer vi det, eller kanske till och med förtränger den tanken. Och så låter vi livet rusa på. Vi låter det fyllas av uppgifter, människor, möten. Men någonstans djupt där inne så vet vi att en av alla dessa dagar ska namnet på någon av de människor vi älskar nämnas med förtvivlan. Någon gång ska det namn vi nämnt så många gånger under livet läsas i en dödsannons eller läsas upp i en minnesgudstjänst, och någon ska tända ett ljus. Vi vet det. Och så blir det så tydligt det Annika läste i den andra texten från Nya testamentet. Paulus är mitt uppe i ett resonemang om livet, inte om döden. Han skriver om hur vi ska leva för att behaga Gud, för att citera honom exakt. Det handlar om att arbeta med sina händer. Det handlar om att leva ett lugnt och stilla och värdigt liv. Om att älska sina medmänniskor. Och så alldeles plötsligt, utan någon slags upptakt, så skriver han: jag vill att ni ska veta hur det går med dem som avlider. Paulus adresserar den frågan med någon slags självklarhet. Till livets självklarheter hör att vi inte har varandra för alltid. Att det kommer en dag när vi ska plocka ihop våra trädgårdsmöbler och så ska vi resa härifrån. Och det är ett av allhelgonahelgens viktiga budskap. Att påminna oss att livet är sorg. Det är så oändligt mycket mer, jag vet det. Men det är också sorg. Märk hur detta tas för givet i Bibeln. Och märk hur det tas för givet som en del av en kristen människas livserfarenhet. Ibland hör man om i sorgen att det går väl an för er som har en tro. Jag har alltid haft så svårt att ta till med det. Sorgen är ju inte lättare för att man är en kristen människa. Sorgen är ju inte lindrigare för att man är kristen. Sörjer gör man därför att man älskar. Sorgen är det pris vi betalar för vår kärlek. Eller som vår kyrkoherde uttryckte det igår kväll ute i Säve: vi sörjer för att kunna fortsätta leva. Vi har ett ord för det där idag. Ett ord som jag inte tror att Abraham kände till. Sorgearbete. Men jag tycker att det står alldeles klart att Abraham kände till företeelsen sorgearbete. Alltså insikten om att det någonstans långt, långt nere i sorgens svarta åker finns en dyrbar pärla. Man gräver och gräver och gräver. Och när det grävandet har haft sin tid, då kan det hända att man finner den där pärlan. Sorgen är smärtsam även för den som har en kristen tro, men det stannar inte där, därför att den här texten som Annika läste säger att det finns sorg och sorg. Skillnaden mellan den bottenlösa sorgen och den sorg som har ett frö av framtid i sig ryms i Thessalonikebrevets text i ett fyra bokstäver kort ord. Ordet är hopp. Så att ni inte behöver sörja utan hopp. Det är en tillgång i livet. Att ha sällskap av det hoppet i sin sorg. När Paulus ska berätta om det så stöder han den tanken inte på positivt tänkande. Han stöder det på det faktum att Jesus har dött och uppstått och att våra liv följer hans. Hoppet är alltså inte grundat på vår förmåga att tro. Inte heller på vår förmåga att känna oss lugna inför vår förestående död. Hoppet är grundat på Jesu död och Jesu uppståndelse. Det är med detta hopp vi ska ge varandra tröst. Med detta hopp. Jag har faktiskt inte förrän i höst tänkt på att det står som det står i den här texten. Just på den här punkten känns det både, ja, det känns djupt mänskligt att vi inte uppmanas att hålla fast vid Bibelns löften eller att läsa på bättre för att förtrösta. Det står faktiskt att vi inte att vi ska hämta tröst ur de här orden. Det står att vi ska ge varandra tröst med dem. Trösten är en mellanmänsklig aktivitet, och det är ganska logiskt, därför att tröstens huvudingrediens är närheten, alltså den brutna ensamheten, att någon är hos mig i sorgens landskap. Första gången jag gjorde Sommar i P1, nu låter det som jag gjort det 100 gånger, det har jag inte, jag har gjort det 2 gånger, det är stort nog. Första gången jag gjorde det så berättade jag lite grann om sorg, och så var det så intressant att efter ett sånt där program så får man ju vara med om, det räcker med en dag, men en dag får man vara med om att känna sig som en popstjärna när det plötsligt bara väller in brev och brevbäraren inte längre kan få ner dem i brevlådan utan måste komma in. Det är helt underbart. Och jag tror jag fick 450 brev efter det där programmet. Och så var det så intressant att nästan alla brev började likadant. Jag tror 90%. Först ett vänligt tack för programmet. Och sen en ganska utförlig redogörelse av var lyssnaren hade befunnit sig eller vad hon hade gjort när hon hörde ett visst avsnitt ur den här berättelsen. Alltså, jag stod på övervåningen och strök tvätt, eller jag höll på att mecka med min bil i grannens garage. Och först läste jag det så tänkte jag, varför skriver de detta? Alltså, är det överhuvudtaget intressant för mig om de har på övervåningen eller undervåningen? Jag vet ju ändå inte hur det ser ut hemma hos dem. Men ganska snart så upptäckte jag att det finns ju ett tydligt mönster i detta. Och det är att när någonting rör vid det djupaste i oss, alltså rör vi vår egen erfarenhet, så är det ett kroppsligt möte. Alltså någonstans så är det inte bara tankar om sorg som möts, utan när det där händer så är kroppen så involverad så att när man ska berätta om det så måste man få säga att jag stod och strök eller något annat. Jag tror det vackraste brev jag fick, det var en sida utriven ur en veckotidning. På bilden var en hel sida, var det en tallrik, och på den låg det rotmos och fläskkorv utan några som helst kommentarer. Och så på baksidan var det ditklistrat en papperslapp. Och på den där papperslappen så stod följande. Men ni vet, skrivet, ni vet, med en sån där skrivmaskin som gör ett hål i pappret för varje punkt man sätter. Så stod det: tack för ditt sommarprogram. Jag stod och spikade lastpallar. Tårarna kom. Kurt. Oh. Ser ni? Ser ni bilden som plötsligt framträder? Av Kurt som inte jag känner, men som står någonstans i en verkstad och spikar lastpallar. Det är inte min sorg han spikar ner i lastpallarna. Det är sin egen. Men i ett förklarat ögonblick så möts vi där. Och för mig blir slutsatsen så enkel. Så fysisk är en förlust. Så fysisk är en sorg. Och därför borde den tröst vi har att ge varann också vara så fysisk. Och allt det där ryms i den där fantastiska skildringen i första Thessalonikerbrevet. Inte bara ett krasst konstaterande, så här går det med de som avlider. Utan värmen, trösta varandra med dessa ord. Stick dem inte till någon bara, utan trösta varandra med dessa ord. Där finns närheten, där finns den rent fysiska påtagligheten. Men där finns också varsamheten i de mötena. Tillsammans med Ingela Hellsten har jag skrivit en sång som försöker sätta ord på det där. Den bygger på predikarens ord om silvertråden som löper genom tillvaron. Här tecknas människans livsande eller livsvilja som en skör och vacker tråd. Och fram till det ögonblick tråden brister så visar den sig ha en förvånande styrka. Men rätt vad det är så brister livstråden och så är livet skilt från kroppen. Allt finns där, utom den där vibrerande silvertråden. Och för att livet är så skört så är bönen i texten: rör vid mig så varsamt. Annette ska sjunga den och så ska jag komma tillbaka med en sista reflektion.
Djupt i jordens tysta mörker vävdes livet av skaparhanden likt en vacker silvertråd. Och vi såg den blänka till för en liten tid. Ett liv, ett ögonblick av nåd. Överallt där tråden löpte lyste livet. Ett stänk av silver föll i vardagens krus. Livet fann en mening i vårda det vi fått. Vårt liv, vårt ögonblick av nåd. Rör vid mig så varsamt. Vi lånar den tid som blir vår. Som döden obetvinglig, den öppnar vägar i den djupaste nöd. Och när livets silvertråd till sist en dag går av, ska denna kärlek leva kvar.
Varandra tröst med dessa ord. Om det ena ledet i den meningen är att trösten så mycket handlar om närhet, så är ju det andra dessa ord. Vad är det för ord vi har att räcka varann? Ja, ett ord lyser med en särskild klarhet på Bibelns stjärnhimmel i alla de texter som rör just detta med att vi mister varann här i tiden. Och det är ordet tillsammans. Bibeln understryker att det är det specifikt kristna hoppet, att vi en gång ska få vara tillsammans igen. Döden skiljer oss åt, döden rycker oss ur tiden, och med så mycket i våra liv som bara blev halvfärdigt. Samtal som aldrig blev förda till slutet, frågor som aldrig blev ställda, kärleksbetygelser som kanske aldrig blev uttalade. Och så är döden så definitiv. Ordet död går inte att komparera. Hur man än böjer det så blir det död. Men kristen tro slår in en sprängkil i det där definitiva ordet genom att påstå att Gud ska föra oss tillsammans igen. Och återföreningen blir enligt en text jag har läst tvåfaldig. Först läser vi att Gud ska föra till sig de avlidna. Det är mycket varsamhet i den meningen. Lyssna på den igen. Gud ska föra till sig de avlidna. Så långt ifrån en domare eller en recensent man kan komma, så vandrar Herren Gud genom universum och ser till att inte en enda av oss kommer bort i hanteringen. Han för oss inte bort. Han för oss inte ens vidare. Han för oss till sig, står det. Jag undrar, Urban, om det inte var det TV Barrat såg när han stod och spanade ut över Oslofjorden och skrev: nu med all oro och smärta kastar jag mig i hans famn. Öppet står frälsarens hjärta. Här är den fridsälla hamn. Och som om inte det vore nog, då ska de som är döda i Kristus först uppstå. Och därefter ska vi som är kvar i livet föras bort bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Vilken makalös bild. När Herren själv stiger ner från himlen och hans befallning ljuder genom ärkeängelns röst och Guds basun, då ska alla de som dog i Kristus, och vilka de är inte vår uppgift att bedöma, alla de ska sättas i rörelse. Ser du bilden? Genom himlarymderna drar ett gigantiskt resesällskap. Och i en avlägsen korsväg någonstans ute bland galaxerna så ska alla de som lever då ansluta. Och resesällskapet bara växer. Och glädjen bara växer när återseendet plötsligt är ett faktum i detta tåg av människor. Och vi är tillsammans igen. Och om stjärnorna sjöng när jordens grund lades, så tror jag att de än mer sjunger den dag när Gud ska ta hem alla sina barn till en evig gemenskap. Och i det lyckliga tumult som uppstår i det där tåget, så tycker jag man kan höra den ene viska till den andra: men vi är inte framme än. Det här som vi upplever nu, det är ju bara resan. Det är själva transporten. Och om resan är sån här, hur ska då inte själva målet vara? Och snart badar hela resesällskapet i himmelskt ljus. Jag måste få understryka att detta är inte science fiction. Detta är det kristna hoppet. Så ge nu varandra tröst med dessa ord. Vi ber. Herre, tack för att du räcker oss det hoppet idag. Som gör att vi inte behöver sörja utan ljus. Herre, jag ber för den som just nu står under en stjärnhimmel som bara känns cynisk. Så ber jag att någonting där skulle göra att en liten, liten strimma hopp får leta sig fram. Det är hopp som bor i din död och din uppståndelse. Det som har skett en gång för alla. Amen.